Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag la ju upp på Instagram, då la upp en sån här omröstning. Vi får ju in frågor mycket på Instagram, Fredrik. Och då la upp en fråga helt enkelt. För det är ganska många som har efterfrågat så här, ja, men berätta lite grann hur det går i produktionen och sådär. Hur funkar det när ni sänder en hockeymatch helt enkelt? Ja. Som ju vissa är intresserade av. Då gjorde jag en frågeställning så här. Ja, men ska vi ta upp det? Och då var det så roligt att det stod en... Man får ju upp så här resultat då. Vilka som har skrivit ja och vilka som har sagt nej. Och jag hoppas nu att den här spelaren kan bjuda på det här. För det var, ett tag var det 50 ja och en nej. Och den enda som hade sagt nej var Sion Nybäck. Han är inte minsta jävla intresserad.
Vi pratar om något vettigare istället än hur ni gör. Ja, men det är lite uppfriskande.
Jag tycker att det hade någonting.
Ja, det köper jag.
Ja, jag hoppas att jag kan bjuda på det. Sen tänkte jag också, innan vi kör igång det här riktiga också, så fick jag in en rolig fråga. Det tänkte jag också att vi kan ta med i det här lilla introinspelet. För det är ju så att Niklas Ade, han är alltså Niklas Adebjörk heter han, som skickade in en fråga. Kan du fråga Fredrik om han har fått tillbaka tvn som Joakim Hagelin lånade av honom under Oskarshamnstiden?
Ja, det där har jag ju nästan glömt. Men det har du ju fasiken rätt i. Att jag gav bort en tv och den har jag ju inte fått tillbaks.
Är Joakim Hagelin skyldig dig en tv, man tror?
Det är han. Och då, när vi ändå pratar om vi kan ha det som någon slags så här pantbanks special. Niklas Olausson, nu i Fischb i Schweiz, som var i Luleå. Han var i Linköping som spelare. Jag tränade Nyköping. Lånades ut till Nyköping. Och under den perioden han var i Nyköping så skulle han spela en golftävling på liksom sen sommar med Linköping. Så han, och det var något med hans golfklubbor, så han lånade mina. Och sen sålde han sin bil ett år senare med mina golfklubbor i bakluckan. alltså det säger en del om hans, det är en jättehärlig människa, men då på den tiden hade han noll koll på livet. Jag menar, vem fan säljer bilen utan att kolla vad man har i bakluckan? Där låg mina golfklubbor och jag fick inget nytt golfset av honom, så att när vi börjar räkna så här så har jag en bra sommar. Jag ska åka Sverige runt och inkräva saker och ting.
Ja, du får säga till om du behöver någon muskler som ska komma in och bli indrivare.
Ja, du skulle kunna vara min sån där, vad kallas det, när man skickar fram liksom, som ja, är
alltså, det kallas väl the muscle på engelska, men jag tror inte de skulle bli superrädda om jag skulle stå i dörren. Hej Lars.
Hej. Nej, för du har ju istället den där, du har du ju själv erkänt att du kan ju liksom lämna tillbaka, reklameringskung är ju du, för att du lägger på någon skärmig sida.
Ja, men är det någon snäll sida? Jag tror att jag ser ganska snäll ut i alla fall.
Ja, det gör du. Du har ett vänligt utseende.
Vi sa det innan vi slog på mikrofonen här att du är bra på auror, men att jag hittade en spaning på vad du har för aura. Det är ju att du har en aura av att jag har bränt mig på semestern auran.
Ja, och det är ju sant. Jag satt ute i solen med min bror och drack kaffe häromdagen i vårsolen i min halvtimme. Och sen på kvällen, har jag skrapat, vad har jag gjort? Har jag liksom omedvetet, eller inte, utan att jag visste om det, ramlade till. Då var jag ju jätteröd. Så jag är ju sån här 50 plus i solskyddsfaktor.
Ja, det var exakt det som är spaningen av dig. Att du är en 50 plusare på solskyddsfaktor.
Ja, men, och jag tycker inte om solen. Jag tycker om solen när jag är i skuggan. Det låter lite märkligt, men du förstår min poäng.
Då säger vi alltså varmt välkomna till kvartsfinalspecial i Ringside-podden. Det är ju så att det är dags för kvartsfinaler ikväll torsdag när ni hör det här, och för de lagen som spelar på fredag så passar det här väldigt bra att lyssna på fredag morgon också. Vi valde att tidigare lägga podden helt enkelt med tanke på att just kvartsfinalerna drar igång idag torsdag, för att det skulle slippa svara att vi missade en del kvartsfinaler. Så att vi stod våra kloka i huvuden ihop och kände det att torsdag passar ju jättebra för det här. Dessutom har vi ett kval mellan Södertälje och Troja där vi alltså kommer att utgå från efter två matcher. Vi kommer också att prata upp lite grann SHL sista omgång. Vi kommer att summera AIK och Tingsryds säsonger lite grann med tanke på att deras säsonger är finito.
Men vilken först, meny, ja, vilken meny Lars.
Visst är det det, men sen det känns ju som att vi nästan inte har träffat varandra på ett tag. Det är ju typ över 10 dagar sedan vi såg, så det, jag höll på att säga uppfriskande.
Ja, det är välbehövligt tror jag. Sen blir det ju så här, nu är vi ju så, det är så oberäkneliga utflykter som väntar oss beroende på resultat, och vi visste inte, blir det två eller tre matcher i det här, och sen är vi ett gäng, lite olika folk då och då. Du gör lite SHL och så är Kajsa med och sådär. Så att jag glömmer liksom av att det var ett tag sedan. Men jag tror att det är bra, för när det är som mest, och det kommer det att bli, då kommer vi ju ryka ihop hela gänget. Alltså tänk dig när Harald tröttnar ordentligt på oss.
Ja, tidsfråga tror jag.
Ja, nej, men, det.
Jag kan bara säga för egen del har det varit väldigt, väldigt nyttigt för mig att få en litet andningshål här innan det värsta drar igång. För när vi åkte hem efter förra serien, då hade någon match onsdag, torsdag, fredag, lördag, och då kände jag det att så här trött ska man inte vara innan slutspelet drar igång. Så att för mig var det ett skönt andningshål. Och ni har ju kört på fullt ut här. Vad kan du bara säga, om du kan summera de här åttondelarna lite grann? Vad känner du om dem?
Att det blev, jag menar, det var ju dramatiskt. Vi började med Mora Tingsryd, så var ju det en dramatisk första match. Tobbe Karlsson körde ju den utan studioinramning som gick till overtime när Lindelöf gjorde det var helt vansinnigt läckra målet. Sen åker Mora ner och vinner. Den är stark ner i Tingsryd. De har haft besvärligt med dem. Och sen igår då fick vi stänga igen den matchserien. Också en jämn och tät match. Det är 3-2. Är en och en halv minut kvar när Åkesson prickar ribban. Det blir 4-2 i tom bur. Tycker två lag som liksom kramade ur det de ägde och hade. Tingsryd kan, tycker jag, med gott samvete gå på lite vårledigt. Den andra serien, där är väl AIK det man kan säga att, jag tycker man ska vara försiktig med ord, så att jag tycker att det är underkänt, så kan, dit kan jag sträcka, men jag tycker inte om när man pratar om fiasko eller misslyckande, för det tycker jag inte att det är heller. Men jag trodde någonstans att de skulle kunna ta sig an Västervik på ett bättre sätt. Samtidigt så måste jag berömma Västervik. Jag tycker att det är skickligt att kunna plocka fram en bra avslutning på grundserien, relativt bra. Kliva in i en åttondel, hantera det på det sättet, bra vinst i match 1, åka till Hovet, jämn och tät match. Gå segrande ur den striden och ta sig vidare mot en kvartsfinal. Så att all respekt för det Västervik faktiskt lyckas med än en gång.
Verkligen, vi får höja på hatten för Västervik. Och jag tycker ändå på något sätt att man såg lite tendenser i slutet av serien att Västervik känner som att de är på gång. Sen känns det också på något sätt jäkligt intressant att se det här Västervik. Snacka om David mot Goliat, det vi har spån om. Vi kommer till kvartsfinalen alldeles strax, så vi ska inte tjuva in på det. Men summa summarum så var det ju ganska, men det var en härlig, framförallt matchen igår mellan Mora och Tingsryd var ju härlig på alla sätt. Lite grinigt och det var stå och hej och drama och snabba mål och härlig match.
Det var det, och jag tänker ju också så här för både Västervik och Mora. Det är klart att man hade hellre varit topp 6 och liksom fått hemmaplansfördelar i möjligt längre fram och så vidare jämfört med men liksom vilan, prepareringarna inför det. Men jag tror också att man ska inte underskatta känslan att kliva in med, man har ju vunnit nu. Man har liksom tagit stick ett i en åttondel. Det gör någonting med gruppen, och att spela tisdag då som Mora gör, två, tre dagar senare blir det fredag. Att man ska in i en kvartsfinalserie, så har man ju ändå ett gott mod. Och det tror jag både Västervik och Mora kommer gynnas av.
Mm. Och det här leder oss ju in på det som det här avsnittet handlar om i mångt och mycket. Det är ju helt enkelt det att nu är det dags för kvartsfinalen. Så jag gör en liten introvignett. Och då tänker jag att vi börjar helt enkelt uppifrån och ner. För valen kavlades ju ut i gårdagens tv-sändning. Det var alltså tisdagens tv-sändning där Tommy Samuelsson från vardagsrummet med en, ska vi säga, en 60-talists vinkel på kameran kavla ut.
Jag var glad att han så fick ihop det och fick till det.
Ja, det kändes faktiskt här som att är det någon som ska ryka med teknik? Är det Tommy Samuelsson? Är det Carl Helmersson? Är det Mattias Kallin? Kallin, han har ju bra hjälp av Jonas Holmström. Visste ju att det där, de skulle lösa tekniken där. Men Tommy var ju mest orolig för. Ja. Tommy var ju mest orolig för. Men vad säger du då? Var det väntat med Västervik?
Det får vi väl ändå säga. Vi har ju spekulerat länge, eller en tid ska vi säga då, om att HV71 skulle gå på den tesen att man väljer det lägst rankade laget. Och det finns många fördelar sett med HV71 ögon. Jag tänker resemässigt. HV71 är så pass bra så att de ändå ska kunna hantera det. Så att jag tyckte att det var ett ganska logiskt val.
När vi då spånar mot den här kvartsfinalserien, den första, det, man ser ju tipsen nu, det är väldigt många som tippar det, att ja, men 4-0 i matcher, 4-1 i matcher. Men vi ska ju ha med oss det att det är ju faktiskt så att Västervik har plussiffror på HV inför det. De har tagit 7 poäng under grundserien och HV har tagit 5.
Så är det. Vi hade ju dessutom en match i, en av de där förlusterna i overtime var ju 3-0 till Västervik efter två perioder. Där HV71 kom ut och visade kvalitet i tredje och vände på den där matchen. Så att, ja men absolut, det som sker när man går in i ett slutspel är ju som jag har tjatat om så många gånger, men den här sporten ändrar ju karaktär. Det som har varit har farit, det som ligger framför det som gäller. Och jag har också sagt att jag tror att där HV kan få det lite knöligt är ju en kvartsfinalserie, just för att det här är en, för Tommy och för HV, en ny grupp som inte har varit i ett slutspel, av det enkla skälet att det börjar först nu. Hur tar man sig an det? Hur, man kan vara hur preparerad som helst spelmässigt, taktiskt, coacherna vet exakt vad som gäller, men det är motståndare på isen som kanske ändrar på sin struktur eller som spelar på misstag hos HV71. Och jag kommer att tänka på den förlusten man hade hemma med, blev det 2-3, du brukar vara bättre
än mig. Ja, exakt, stämmer.
Där man jagade livet ur HV71 i egen zon, stressade fram två misstag som man förvaltade och gjorde viktiga mål på. Så att det går uppenbarligen att störa HV, och jag tror att HV71s brister, för de har alla lag, även om jag tycker HV är i klass för sig, så har de också brister. Och det är ju liksom nycklar som Västervik någonstans har hittat, känner jag.
Jag tänker så här att det är ingenting att tveka om att pressen ligger på HV71 egentligen, att HV71, alla räknar med att HV71 ska gå upp till SHL den här säsongen. Det kommer ju yttre påtryckningar, hela Jönköping sätter ju en press och en förväntan på det här laget. Inför säsongen så gick ju Anders Villander ut då, som är ju bror till tennisspelare Mats Villander, och sa det att han skulle avgå om det inte skulle vara så att HV71 skulle gå raka spåret upp. Och i veckan kom det ju faktiskt ytterligare en grej som ju lät faktiskt lite alarmerande ifrån Jönköpings håll. Det är ju det att, du vet ju alla vi att HV har det ganska gott ställt ekonomiskt, men HV71 har ju alltså lagt in varsel om nedskärningar i organisationen. Och det tycker jag säger någonting, att det här har svidit ganska mycket mer än vad de trodde helt enkelt i HV71. Och det låter lite alarmerande om det skulle vara så att HV inte skulle klara att gå upp direkt.
Det som jag konstaterar är ju att det kostar att vara i Hockeyallsvenskan. Sett till, alltså satsar du så pass mycket som ändå HV71 gör, så det är sämre möjligheter till intäkter, de här centrala avtalen. Jag är inte ekonom och jag är inte finansminister, så att jag kan inte alla delar i det, men lite grann blir det ju så. Nu lever man också lite grann på förra säsongen, på den här fallskärmen som det kallas. Och skulle man, om vi ponerar att de inte går upp, så är det ju klart att då skulle det vara avsevärt mycket sämre förutsättningar ekonomiskt kommande säsong.
Mm.
Så att det känns inte helt orimligt heller att man ger sig in och petar i det där. För det, sen kan det väl vara en översyn generellt där man kommer fram till att vi kanske har för mycket folk.
Ja, det kan ju vara också. Jag läste att det var fackliga förhandlingar om det var från restaurang eller sånt och liknande. Men ja, alltså det, man får ju se exakt vart det där tar vägen. Men hur som helst, när vi går till det som gäller på isen då. Spelmässigt så, Västervik, jag hade i alla fall under Mattias Karlin, hade ju en väldigt stämpel om att många topplag tyckte ju att det var väldigt jobbigt att möta Västervik. För de spelade en hockey som gjorde att det var svårt att få den här riktiga pressen på Västervik. Förstår du lite grann vad jag menar med det?
Ja, det kan jag köpa. Sen det som jag tycker är en egenskap hos Karlin som han delvis har tagit med sig till Modo, det är hans förmåga att värdera motståndet och kanske justera vissa delar för att försvåra för motståndarna. Det är mycket lättare, eller vad ska jag säga, mindre komplicerat att sitta med en playbook från dag ett. Det här gör vi dag efter dag efter dag. Det har också sina fördelar. Men när du kommer in i den här typen av matcher så behöver du ha en räv bakom örat som på något sätt gör att du kanske ställer till det lite grann för motståndare. Det ska bli spännande att se om Gudmundsson och Tjernäcki liksom har samma tes och tänk i det där. Men samtidigt så visar de upp nu, jag tycker mot AIK som vi ändå pratade upp, jag var en av de som trodde att AIK skulle ta sig till en kvartsfinal, så tycker jag att man, jag hatar uttrycket men jag använder det ändå, städar av motståndarna genom sitt sätt att spela på i sin helhet. Så att, men jag är med på vad du syftar på.
Det ska jag också säga det, att det kommer också ut en nyhet i veckan att det blir inget mer spel för David Ullström. Det tror jag ju på något sätt, att såklart har ju HV71 veta om det här, och de har ju sagt hela säsongen att det skulle vara en bonus om David Ullström skulle spela. Men det är klart att det är ju en toppspelare som ju då HV71 går miste om, en potentiell toppspelare ska vi kanske säga för att göra det rättvist.
Visst, samtidigt så har jag uppfattat när vi har pratat med ledningen i HV under säsongen så har man, jag tror inte, för de är inte tapp, om du förstår vad jag menar. De har inte räknat med honom, därför så är det heller ingen förlust. Det hade varit en bonus, det hade varit liksom ett internt nyförvärv, men nu har man kommit fram till att han kommer inte kunna spela mer, och då är det som det är med det.
Men när vi ska summera det här kring den här matchserien,
ja.
Menar det blir ju på något sätt, ja, det är ju David mot Goliat helt enkelt, och här har ju verkligen Västervik allting att vinna, för ingen räknar med att i princip inte, av varje match de tar är i princip en bonus.
Så är det absolut. Det som jag såg, en sak som var väldigt påtaglig för mig, det var slutet av matchen AIK-Västervik. Mål i tombur, AIK fortsätter trycka på, då kliver de här importerna, jag menar Supinski, McKenzie, spelare som ska vara bäst i Västervik, var bäst, och dessutom adderar man, han blockar ett skott, McKenzie, och blir alltså, han välter in i båset, övriga är på isen och firar, de har för övrigt en väldigt charmig doktor i Västervik som stod med basker på, och han låg och vred sig i plågor, den här McKenzie. Doktorn tittade på mig och log ungefär som hockeyspelare, du vet hur de är. Och jag såg hur förbannat ont han hade, för den där pucken tror jag liksom tog innanför benskyddet vid knät på något sätt. Så att jag förstår att det gjorde väldigt ont, men för mig var det ett tecken på när den typen av spelare också kan addera karaktär och attityd. Det är en sak som de skulle kunna liksom plocka med sig in i en kvartsfinalserie mot HV.
Du sa väl till och med att han var redo för nödslakt?
Ja, jag kan ha uttryckt mig lite skarpt. Han sa också en rolig, jag vet inte om man får prata så, men det var ju med värme och kärlek, men vi frågade gällande en spelare innan som hade, det var så här, hjärnskakningsgrej vi diskuterade. Och då skojade jag och sa, men, för jag jobbade med en kollega, Micke Larsson, som en gång i tiden så sa att man kan inte ha ont i en protes. Och då sa den här doktorn att vi röntgade 3 eller 4 gånger och vi var lika fascinerade, alla läkare, det var helt tomt där inne om den här spelaren, och det var med humor, så jag tycker det är bra när doktorerna också kan vara lite skärmiga.
Det är skönt att de kan bjuda på sig själva lite grann.
Tycker det.
Men vi hoppas ju att han kan spela såklart nu när det kommer in i slutspel. De har ju gjort kedjorna då helt enkelt. Att Jens Holmström har ju haft en del skadeproblematik den här säsongen. Han har ju kommit tillbaka nu på slutet och spelat lite grann mer. Och nu har de ju spelat Jens Holmström tillsammans med Skyler McKenzie och Brett Sipinski och gjort en riktigt fin kedja där, får jag faktiskt säga. Den på pappret tredje kedja. Men Jens Holmström, Skyler McKenzie och Brett Sipinski, det är ju en fin hockeyspelare. Svensk toppkedja, ska jag säga.
Mycket spännande. Och Gudmundsson menade ju på att Holmström, det var ett lyft för dem att han är tillbaka, så att han är hel och frisk. Och det är ju naturligtvis så. Sen tänker jag lite grann egentligen på alla lag, och tar jag Västervik, om vi börjar med dem, så utöver de här Sipinski och grabbarna som vi pratar om, så finns det ju andra som jag tror har möjlighet och liksom kommer att kunna steppa upp och behöver steppa upp. Viktor Öhman är ju en sån spelare som kan vara briljant. Kan han liksom vara i sitt bästa slag nu, så kommer han att vara svårstoppad för HV. Jag tycker att Marcus Westfelt är liksom lite arg och på och driver och smäller, och det finns liksom en frustration som han kanaliserar oftast på rätt sätt, kan vara viktig. Erik Gustafsson är också en sån som liksom har varit med, bär upp laget. De tycker om att jävlas med andra lag, och är det någonting Västervik är meriterade på, så är det ju att vara utdömda, uträknade och ständigt slå tillbaks. Deras själ ligger ju i det.
Två grejer till som jag skulle vilja ta upp det med tanke på Viktor Öhman är att de har ju fått den kedjan. De har kört den här Danny Christo nu, nyförvärvet, som ju har spelat tidigare på svensk mark, som har ju gått in i den kedjan med Marcus Westfelt och Viktor Öhman. Känns ju också, jag menar, få dem allting att synka. Westfelt snackas ju nu om att han är klar för Modo till nästa säsong. Det är obekräftade uppgifter, men det är ju faktiskt så. Madhawk som var med oss i förra podden, att det är ju kutym, så är Hockey Sverige, att skriva Madhawk att det är klart. Då är det ju 99,9% klart.
Han har ju hög trovärdighet i sitt skrivande.
Ja, men vad, den kedjan, det känns ju spännande. Christo gjorde ju också, han hade ju några himla bra backcheckningar där på någon jätteläge för AIK. Jag tyckte att han visade upp en moral i den serien.
Jag tänker väl också att det, för Västerviks del är det av ännu större betydelse än HV att alla knuffar in, att alla bidrar. De har liksom inte råd att det kan inte bara vara en formation eller två femmer som är på hugget, utan här behöver man ha samtliga med på noterna, och det upplever jag väl ändå att de tenderar att gå åt det hållet, så det tycker jag är till Västerviks fördel. Sen har ju de på minussidan, ska vi säga, med Västervik, de har ju, hade ju seriens sämsta powerplay, grundseriens, och det är ju en sån sak som i slutspel kommer kunna göra skillnad. Boxplay också tillhör de sämre lagen, så att special team skulle man behöva hitta någon trollformel på.
Ja, verkligen. Och framförallt mot HV känns det ju alarmerande viktigt. Jag tycker att också en grej som är spännande i Västervik är att de har tre ganska intressanta backpar där. Luke Green driver ett, Bode Wild driver andra med Erik Gustafsson, och sen Johannes Johannesson tycker jag är en riktigt fin back på backsidan i Västervik. Johannes Johannesson tycker jag ser riktigt fin ut mellanåt.
Från Stavanger.
Ja, exakt.
Väldigt svår att prata med. Men jag håller med. Skickliga gjorde ju bra med poäng. Han hade 22 assist tror jag under grundserien. Så det finns ju ett spelsinne och förmåga att leverera puck. Skulle kunna vara lite tuffare tycker jag. Han har ju liksom en ganska satt och rejäl kropp. Och det är väl generellt det, liksom det fysiska spelet kommer ju också vara en nyckel för Västervik att på något sätt investera tidigt i matchen direkt här på torsdag. Bära med det där. Man spelar inte ut HV71 i en kvartsfinalserie.
Det har ju också skett lite förändringar på målvaktssidan i Västervik. Karl Lindbom har ju blivit ettad där efter att Edvin Olofsson ledde ju målvaktsligan i november eller någonting sånt i hela ligan. Så har ju Karl Lindbom klivit in. Han är ju bror till Olof Lindbom som står i Kristianstad. Han har ju kommit in och fått första spaden där och gjort det riktigt bra, får man ändå säga. Där har du en spelare som måste vara bra om det ska gå för Västervik.
Ja, och innan jag går vidare på det ska jag säga Carl Lindbom. Jag vet att jag har skrivit flera gånger Carl Lidbom. Det var någon sån gammal, var en minister. Han som sa, du ska veta hut, sa han till någon i Sveriges riksdag. Arit, det var omtalad för det. Men det var Carl Lidbom, det här är Carl Lindbom. Jag håller med om att han är bra. Jag tycker också att Olofsson har potential. Så det är två ganska unga och potenta målvakter som kommer kunna växa med tiden. Får se om de klarar ett slutspel, för det är ju även för dem en annan sak.
Mm-hmm. När vi vänder över till HV71 då, Gunnarsson och Filip Larsson, det har ju varit ganska tydligt, både du och Harald har ju tyckt att Gunnarsson ska vara det självklara valet att gå med i slutspelet, tycks jag läsa av. Om vi tar målvaktssidan i HV, där, vad känner du där? Är de så pass bra som de måste vara i det här slutspelet?
Jag ska faktiskt ge, jag tycker att de har spelat sina kort rätt, HV. William Ram heter målvaktstränaren.
Stämmer.
Klok och varit med en tid som tillsammans med övriga ledningen. Jag tycker de har gjort rätt val under säsongen och haft båda två igång. Det har tenderat mer åt Gunnarsson och jag ska ge Gunnarsson. Jag hade mina funderingar, egentligen inga tvivel, men hur bra är Gunnarsson? Vad, för att HV kommer liksom behöva även topprestation i mål. Och jag tycker att han har vuxit, han har blivit bättre och bättre, och just nu av det jag sett på slutet tycker jag så att, att han liksom håller den nivån som gör HV fortsatt favorit, ja, tippade.
Ja, det får man väl ändå säga att, att de här mega, frågan är ju, ja, jag ska bara säga att Anton Olsson är en av de som har ställt frågor om Västerviks chanser här som jag tycker att vi besvarar här. Men det är klart att det är ju dunder favoritskap på HV71 såklart. Nu kommer också den tiden när Tommy Samuelsson, Fredrik Stillman och Tobias Termell, framförallt Tommy och Stillmans, ja, även Termell, men han har vunnit SM-guld i Växjö. Deras rutin här blir också väldigt viktig.
Det blir det, och det blir på ett sätt som dels handlar ju om hur du coachar, hur du aktivt matchar ditt lag under matcherna, hur du preparerar dem, men också, det ska man inte underskatta, det här schemat du sätter samman. Hur lever vi under slutspelet? Hur mycket ska vi träna? Hur lite ska vi träna? När tränar vi? Ska vi ha optionalize? Ska alla vara med? Ska vi köra extra med de som har spelat lite mindre? Och hela det paketet är en sån sak som jag upplever har stor betydelse i ett slutspel, och det har de varit med och gjort förut.
Hur mycket sparar det energi för båda de här två lagen att de bara behöver åka den där bussresan från Jönköping till Västervik? För så jäkla långt är det ju faktiskt inte. Det är väl, vad kan det vara? 2,5-3 timmar kanske?
Jag ska inte spekulera i avstånd efter mitt misslyckande förra veckan när jag pratade Övik Mora. Så att jag ligger lågt där. Men jag konstaterar att det inte heller det ska underskattas. Att få komma hem till sin egen säng. Att få slippa de här sena nätterna på en buss eller hotell som kan tyckas vara. Det är väl trevligt och charmigt. Men nej, det är en fördel och det är också en del i valet, tror jag. Att man ska ha en behändig resa.
Nu kommer vi in, som du säger det, att hockeyn byter ju skepnad. Jag tycker man redan har sett det på åttondelsfinalerna, matcherna. Jag hade parallellt med era matcher igår, hade jag på toppmötet i SHL mellan Luleå och Skellefteå, och man ser ju det att hockeyn har skruvats upp till den sporten som jag lärde älska en gång i tiden. Man såg det mellan AIK och Västervik, det var väldigt grinigt, det var otroligt grinigt. Vi kommer till Södertälje mot Troja, det var också väldigt grinigt, tjuvknep. Jag såg att någon i Troja åkte och drog en bromssnösväng på en Södertälje-spelare på mittlinjen, och det är mycket tjuv och rackarspel. Och då kommer ju frågan in då, nu är en spelare som Tyler Keller, en spelare som Miles Powell som ska driva det här HV71, nu när de kommer att vara jagade i varenda avblåsning. Västervik kommer ju att göra, jag tror inte sticka ut hakan allt för långt och säga att Västervik kommer att vara så grisiga som det bara går att vara mot de här spelarna.
Ja, och dessutom när man möts varannan dag i upp till 7 matcher, så vet du, alltså du bär ju med dig, under grundserien kan det liksom gå månader mellan, och speciellt som det har sett ut med spelschemat i år, då har du nästan förträngt och glömt, men åker du på en tjuvsmäll på torsdagen och du möts igen på lördagen, så har du inte glömt det där. Och man kommer ju naturligtvis att maximera sina försök att få motståndarna ur balans. Så det är inte, behöver inte bara vara genom liksom fysiska övertramp, utan också i sättet du beter dig, i snacket, hur du är mot den du tekar emot, eller när du står framför kassen, eller vad du säger till varann innan match. Alltså det är ett spel som pågår som är, det kryddar ju hockeyn och ger ju oss den här samma anmärkningsvärda förvåning varje år, att men så här, wow, det är det som är det fina med slutspel.
Men vi summerar den här kvartsfinalserien då, som börjar på torsdag där ni sänder studio från, och då vill jag höra, Fredrik, hur tror du att den slutar?
Jag tänker mig ändå att HV71 kommer att vinna den med 4-1 i matcher. Allt annat skulle vara överraskande för mig. Däremot vet jag ju om förmågan hos Västervik, potentialen att kunna jävla, så jag tror att de noterar det vi säger här och tar med sig och lägger i den där slutspelsburken med inspiration och motivation. Men 4-1 i matcher till HV71.
Och det leder oss in på kommande kvartsfinal då, där alltså Mattias Karlin valde att ta den långa resan ner till Kristianstad istället för att åka till Mora, som är faktiskt ett lägre rankat lag inför det här slutspelet. Hur tänker du där? Vad tror du att Modo kände när de valde Kristianstad istället för att de valde Mora?
Jag tror man har vägt för- och nackdelar, både liksom hockeymässigt från tidigare möten under säsongen, men också praktiska omständigheter. Det vi ska komma ihåg är att resemässigt, genom att man spelar i det här fallet för Modo hemma, hemma, borta, borta, hemma, borta, hemma, så innebär ju det att när du sen ska ner då efter två hemmamatcher, så ja, men då kan du ta en resa. Du flyger, du tar dig dit, du bor på hotell. Det är inte lika besvärande som om du spelar hemma, borta och liksom fortsätter på det sättet. Så att jag tror att man tänker att kanske att Kristianstads energi och tryck man hade under stor del av säsongen, att det har ebbat ut lite grann. Att man kanske har en lite tunnare trupp, vilket skulle kunna gynna Modo om man skulle spela fler än fyra matcher. Och sen tror jag, jag vet hur preparerade de är. Du nämnde Holmström som väl har tittat så mycket videos, hans ögon är liksom fyrkantiga. Att de tycker att de har en glasklar idé hur man slår Kristianstad.
Det är ju faktiskt så, om man ska se till de här kvartsfinalerna, så är det faktiskt den kvartsfinalen där det är tydligast förvar för ett lag sett i historiken den här säsongen. Det är ju faktiskt poängfördelning på de 12 poäng som har duellerats under de här 52 omgångarna och de fyra inbördesmötena, så har ju Modo tagit 10 poäng mot Kristianstad som har tagit 2. De vann en match i förlängning, men i övrigt så har Modo vunnit alla de andra matcherna. Vi såg de här på sluttampen av säsongen, såg vi Modo mot Kristianstad just, men då var ju Kristianstad just nere i den där negativa spiralen, och men de var nära att göra match av den där matchen i Övik som vi såg här i, var det början på mars eller slutet på februari?
Jag vill ju påstå att man naturligtvis med 10-2 i poäng så känner man att vi har hittat ett sätt att slå dem. Jag var inne på det förut också, kanske att bränslet skulle kunna vara slut. Men om vi börjar prata om Kristianstad, så har vi ju sett dem vara ruskigt bra när de är som bäst under säsongen. Men jag tror också att de är lite lättare att läsa. Ställer jag till exempel Kristianstad mot Mora, så jag tror att det är lättare att värdera motståndet i form av Kristianstad, hur de spelar, att det, liksom, det skulle kunna spela in. Sen vill jag ju säga att det som skulle kunna vara Kristianstads chans, det är att man får tillbaka det här trycket i spelet. Man hade ju vansinnigt bra fart, man anföll med femman, det var liksom ett attackerande som ställde vilket lag man mötte, deras försvarsspel fick bekymmer med det. Så att den delen skulle jag vilja påstå att kan man finna den igen, så kommer man kunna vara bra. Importerna i Kristianstad har liksom levererat och har en tydlig position i den hierarkin. Sen finns det andra spelare typ som backsidan Flod och Boraman och sådana här som har, tycker jag, ändå tagit ett stort ansvar i spelet. Vi har pratat om karaktärerna som Sjögren och Herman Hansson som liksom, de har ju också egentligen allt att vinna. Det fanns ju, ja, när jag sa det sist så visade det sig att det var ju en som hade tippat dem där då, men inte jag. Men jag tror inte det var så många i alla fall som hade räknat med att de skulle vara topp 6.
Verkligen inte. Jag tänker att en intressant match här i matchen blir ju det att Fredrik Dickov mot Tex Williamson, som är ju målvaktsvalen, där får jag ju faktiskt på något sätt säga att nu kommer jag få halva Övik mot mig. Men jag skulle nog nästan säga att Fredrik Dickov sett till den här säsongen kanske har varit ännu bättre än Tex Williamson sett över hela säsongen.
Det har han ju varit. Det räcker ju att vi tittar på statistiken som faktiskt talar till Dickovs fördel. Så visst är det så. Och frågan är, kan Dickov stå på huvudet? Kan han liksom göra de där oväntade räddningar? Kan han liksom stå emot? För att jag upplever att Kristianstad med sitt sätt att spela på ibland släpper lite 2-1, 3-2. Det är lite liksom mer...
Det gör ju Modo också i och för sig, ska vi säga.
Ja, jo, för all del. De gör det och det har du rätt i. Och det sätter ju... Jag tror att det här är en matchserie där målvakterna kommer ha en, de kommer ha en central roll i alla kvartsfinaler. Det är ju, det vet vi om, att liksom MVP många gånger är en målvakt, men just här känner jag på två lag som kan gå bom ibland, så behöver du en sista utpost som är väldigt bra.
Jag tror att det kommer att bli en frejdig och het levrad match. Jag väntar bara på att Mikael Gata skriker sig hes på Oscar Pettersson och hånflina mot båset, och att ja. Riley Woods har gått in och börjat bråka med Christoph Kontos och gänget. Att det, jag tror att det kommer att bli ruskigt grinig match i det här, vilket känns ju spännande och kittlande.
Verkligen. Och jag kan tycka, jag som tränar, min tränar gärna tänker också hur beter sig de, hur hanterar de det här. Karlin är ju en, han har ju en lång stubin. Men även Karlin kan bli förbannad och grinig. Gat har ju ingen stubin. Han har ju liksom direkt tändning. Kan det heta så? Jag vet inte. Men det är liksom, det är ju verkligen passionerat på piva likadant. Och det gäller ju att man balanserar det rätt så att inte känslorna tar över handen. Det ska finnas med, men du får inte vara för känslomässigt styrd. Du får liksom inte tappa det fullständigt för en missad utvisning som man kan tycka då, eller att någon har gjort någonting, utan du måste kanalisera det rätt. Och gör Kristianstad det, då är de jättejobbiga att möta.
Jag ska säga det, att det har ju också planterats väldigt väl här från mattanten, hon som jobbar i restaurangen i Örnsköldsvik, och som vi kom, och hon var ju ursinnig på att inte Mikael Ågård fick en OS-plats. Men just de har det. Gjort det fruktansvärt smart. De skickar ju iväg honom till OS för att scouta Fredrik Dicko, komma in i huvudet, bli kompis med honom där, för att sen
dela rum,
tillbaka till, ja, de delar rum. Så åker Mikael Ågård tillbaka till Övik och har ju då han vet exakt på vilka knappar han ska trycka på Fredrik Dicko, och har delat några nätter i OS-byn tillsammans med honom.
Det kanske är hon, tanten där. Jag får en sån här känsla att hon skulle kunna heta Britt.
Ja, mycket väl.
Det ser ut som en Britt. Alltså inte en brittisk medborgare, utan att heta Britt. Men hon, det kanske är så. Vilken plan. Slukt.
Ja, det tycker jag i alla fall. Sen kommer vi till backsidan där, så tycker jag också den är ganska intressant att se backduellen där. Vi har ju Bernhardt, Nässén, Hasa och Ingman och så vidare i Modo. Nu måste vi nämna Emil Wahlberg och Folin också för att få med dem. Men sen se den backsidan mot Erik Flod, Gustav Boreman, Viktor Gran, Roppe Lavainen och Rickard Olsén. Det är två ganska starka backsidor, tycker jag.
Ja, och sen är frågan, kommer man, jag menar, Modo har haft Nässén och Bernhard exempelvis som har räkt in poäng. Har man samma förmåga i ett slutspel när hockeyn ändrar lite karaktär? Jag vet inte. Men för det är ju också så här, i de här lagen nu, alla kvartsfinalgängen, så finns det ju andra sheriffer som liksom poppar upp. Oskar Pettersson som liksom kommer lite under skinnet, smäller på. En sen som Sebastian Olsson får väl en ganska blygsam roll i Modo, men blockar mycket skott. Det finns någon karaktär. Alltså jag gillar den där typen av killar som man kan hålla i handen genom ett slutspel, förutsatt att de liksom har den karaktären. Men det ska bli intressant att följa.
Ja, men också, det blir också en spelare som alltid Sjögren, Herman Hansson, Dennis Svensson. Ja. Det är ju sådana som också kliver fram i sådana här matcher, med tanke på att många av de här, eller vissa, Dennis Svensson till exempel, var ju med förra säsongen och spelade det här kvalet mot Väsby, inte Täby som jag sa i förra podden. Nej, men för att summera den matchen då, vad tänker du, Modo ändå klar favorit eller?
Det får vi väl ändå säga, sett till en väldigt fin säsong, det faktum att man inte än har förlorat två matcher i rad. Jag säger 4-2 i matcher till Modo.
Ja, jag skulle väl stämma in där någonstans. Så det är väl det som är rimligt, men att jag tror att det kommer bli tajta matcher. Om än det känns som att Modo har den ytterligare spetsen som tippar över till deras favör på något sätt.
Ja, det är ju inte mer än rätt om man ser till någonstans när man värderar resultat inför en kvartsfinal. Spelar du 52 omgångar så du har ju inte tur att bli tvåa. Och för varje steg vi nu går vidare i bedömning av kvartsfinal så kommer du till de som är närmare varann. Så att HV och Modo i egenskap av etta och tvåa har ett ganska stort favorittryck, det känns ju högst rimligt.
Två brasklappar som vi ska slänga in i det här. Det är ju, det första var ju det att nu vilade ju Modo Sam Vigneault i den sista matchen, och man spelade Karl Umegård där tillsammans med Tanner McMaster då, som gick center tillsammans med Riley Woods. Nu räknar vi med att Sam Vigneault är tillbaka i spel tillsammans med Woods och Tanner McMaster i första kedjan. Och det är den första grejen, att de har inte helt fått synk där med Tanner McMaster, och första kedjan är inte riktigt så bra som den var under stunder. För det ser ut som att Sam Vigneault är ju hämmad av någon form av skada. Någonting gör ju att han inte ser lika rapp ut som han gjorde i januari. Och dessutom då att McMaster kanske inte 100 har kommit in i det där. Men nu har ju de fått lite tid att jobba in den där kedjan, med tanke på att McMaster har varit tillbaka en tid. Han har fått lite matcher, har fått lite träning och kommit tillbaka efter en brokig säsong med mycket skador.
Jag hyllar ju Sam Vigneault med nöje. Jag tycker att det är en av ligans bästa spelare. Han är stor, han är liksom majestätisk, han har bra förmåga att fördela puck. Jag tycker han har en bra hockeyhjärna i sitt liksom tänk över hela banan. Så att, sen du säger det finns en frågetecken skade. Det är en annan grej som rent generellt också. Den här tiden på året så har, jag skulle säga, de flesta hockeyspelare någon form av besvärlighet. Du vaknar inte liksom och känner att kroppen är i toppform. Du har pressat den ganska hårt. Det har varit mycket tuffa fighter. Det har varit träningar. Och det är också någonting som jag genom åren har värderat högt. Spelare som väljer att hantera det. I vissa fall går det ju inte. Och jag menar inte att man kan bita ihop genom hela livet. Men det finns ändå någonting i att, ja, okej, om jag är lite besvärad med det här så får jag kanske agera lite så där. Och det blir också intressant att se. Plus det faktum att har du då skador som är en skada som gör att du inte kan spela. Hur bred är, eller hur lång är bänken? Vilket utbud har du som tränare att plocka in någon annan? Och det kommer vi också följa nära.
Det här ser bara lite lajvigt nu om slutspelet. Nu fick jag förfrågan om en ändring här schemamässigt av vad som händer framöver. Det här är, vi har ingen aning vart man vaknar och vart man ska dagen Nej. Efter i princip. Men det är lite spännande. Nästa grej som vi också måste ta med i det här, det är ju faktiskt så att man har ju Erik Ginesjö Karlsson och Mikael Ågård i andra kedjan. Men Filip Svenningsson är fortfarande avstängd några matcher och kommer ju missa de första kvartsfinalerna här. Det är också en faktor i den här serien som vi faktiskt inte... Den kan ha vikt, det får vi faktiskt säga.
Den svider, inte minst för honom själv, men för Modo absolut. Och jag tror att, å andra sidan, när han är tillbaks så kommer han vara ruskigt sugen och bevisa att jag är inte någon idiot som åker runt och jagar folk. Jag kan spela hockey och det är det jag ska fokusera på. Så att vi får se om det kan vara en injektion när han är tillbaks. Missar han tre?
Ja, exakt. Visst är det så. För att jag tror också att Filip Svensson är inte en spelare som jag ser som en ful hockeyspelare. Alla är ju helt överens om att den där tacklingen mot Emil André, den var ful. Men sen så behöver inte det stämpla en hockeyspelare för resten av hans karriär, kan jag tycka.
Nej, och vi hade ju också uppe till diskussion huruvida det var värt 6+2 matcher. Det vill säga den fulaste smällen i svensk hockey på flera år. Det tycker jag kanske inte. Den ska ha en avstängning, men det var ett hårt straff han fick.
Verkligen. Nikolaj Jelisejev, som ju Modo värvade in på deadline day, tycker jag också man ska lyfta. Jag har ju inte riktigt kommit in i grejerna än, skulle jag säga. Eller vad är din känsla?
Nej, och jag tänkte ställa en motfråga. Vilka har kommit in i grejerna, framförallt de här utländska spelarna?
Ja, det är väl HV som har fått Tyler Keller, har ju faktiskt gjort det helt bra. Men
han kommer från Rögle också.
Ja, exakt. De som kommer utifrån, menar du?
Ja. Nej, jag tycker inte att det har varit tillräckligt bra sett till förväntningarna. Men det där var jag lite så här gubbskeptisk till redan när man signar och jagar.
Där får man ju faktiskt säga att du har haft rätt. Att Västerås värvningar har väl inte heller fallit väl ut på något sätt. De har ju inte spelat på den nivån som man hade kanske förväntat sig.
Sen kan man säkert, pratar man med tränarna som vi gör så där lite titt som tätt, så kan ju de lyfta. Allt är ju inte ögonfallande. Man kan göra nytta ändå. Framförallt så har du fått bredden, så att det finns säkert fördelar. Men på det stora hela, det har ju inte varit några spektakulära landningar. Så kan vi säga.
Och med det så summerar vi matchserien mellan Modo och Kristianstad, och både jag och du tippar att Modo vinner den. Du säger 4-2 i matcher och jag säger väl att någonstans i de regionerna låter som ett rimligt tips helt enkelt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow!
Nice!
Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nästa kvartsfinalserie blir då helt enkelt den mellan BIK, Karlskoga och Mora. Mora som ju du har väldigt färskt på minnet med tanke på att du var där redan så sent som på tisdag. Och det här känns ju också som en matchserie som är kittlande. Lagen möttes ju, jag vet inte, på försäsongen möts ju alltid Mora och Karlskoga 4 gånger innan det att serien ska dra igång. De har ju matchat mycket mot varandra. Det är ju också en tid när det blir Lukas Wernbloms tid. Men Fredrik, någonting som jag skulle vilja lyfta, det är ju två grejer. Den första grejen med Mora, det är ju det att jag tycker att Moras bredd på forwardsidan har växt ordentligt från januari, februari någonstans. Där det är framförallt Anton Heikkinen tycker jag är en av dem man ska hylla ordentligt. Han, Kalle Mikitinac, tycker jag har sett mycket bättre ut. Heikkinen fick ju en väldigt fin åttondelsfinal nu, den sista mot Tingsryd. Och Heikkinen tycker jag har gjort en imponerande utveckling på den här säsongen.
Mora har ju haft en tendens att fylla på. Jag vet inte riktigt historiskt om jag har belägg för det, men om vi tittar på den här säsongen så hade man en ganska tunn trupp som bidrog till att man var sämre, tycker jag, inledningsvis. Sen har man gjort lite justeringar, man har plockat in folk, man har blivit bredare. Sen har man ju haft, och det är ju den fina saken när det gäller Mora, att man har en utveckling under säsong, och det påminner ju vi om att det var samma sak förra året där spelarna blir bättre och bättre och bättre, och det resulterar ju att prestationerna och därmed resultaten blir bättre, och att man nu genom att slå ut Tingsryd ta sig in i kvartsfinal, så får man ändå säga att man har passerat godkänt. Sen återstår det att se om Mora liksom har kapaciteten mot ett Karlskoga som jag vid flera tillfällen har varit svårt förtjust i deras sätt att uppträda som lag. Men den här matchserien är spännande, för att jag tänker att Karlskoga är ett mer solitt defensivt samlat lag. Mora är lite spretigare, har enskilda individer som jag tycker bryter mönster, och när det där brakar samman så kan det bli högintressant hockey.
Vad tänker man nu då? Vi kommer in på lagdelar och så vidare. Men Henrik Björklund, vi var inne på det i förra avsnittet också. Monumentalt viktigt att han är tillbaka, att de får honom fräsch till det här slutspelet. För är det någonting Mora har som deras X-factor, att de har ju en första kedja som kanske till och med är bättre än Karlskogas första kedja.
Ja, och i ett slutspelsserie så är du så beroende av enskilda individer som liksom poppar upp, och ställer du då liksom poängmässigt de här gubbarna mot varandra, så du får gå ner en bit. Alltså Johan Persson och Ljunggren, det är ju på något sätt par i brott. De hittar varandra, och tillsammans med Måns Karlsson där till och från har varit i ruskigt.
Han tycker jag är fin alltså. Måns Karlsson har ju otrolig utveckling sedan han kom från ettan. Han har spetskvalitet powerplay redan i början när han kom och fick mycket chans, men han tycker jag verkligen också har växt.
Ja, jag tycker också att han knuffar in liksom det hårda jobbet. Han är rejäl. Jag uppfattar han som en bra liksom pjäs i båset. Jag hör gott om honom som person. Så de forwardsidan där, på backsidan som Bergqvist har gjort mycket poäng, gör 2 mål igår. Där har ju liksom, det är det jag menar lite grann med att man har på olika positioner Mora fler som är lite mönsterbrytande. Tittar jag på Karlskoga, men Henrik Björklund är ju MVP i sitt Karlskoga utan tvekan, tillsammans med, och det ska jag passa på att säga när jag glömmer det, målvaktsspelet har ju varit fantastiskt bra i Karlskoga. Volden vet vi ska kunna vara bra, men har överträffat mina förväntningar, och dessutom Helgen Smed, så där har man ju 2 potentiella liksom matchvinnare där. Rekkonen är en sån spelare som jag tycker är ett geni när det gäller att fördela puckar. Lindqvist har varit bra. Sen är det ju andra, det som tar du liksom en om, ja, Lyckåsen känns som en sån här spelare i Karlskoga som man älskar och vill vrida nacken av som tränare, att det liksom bryter mönster och gör det, men så ska du inte göra där, och det finns någon slags, han skiner som en sol, han älskar att provocera och spela bra hockey, men gör ju inte alltid som han har sagt, men de behövs ju också i ett slutspel.
Karlskogas tid är nu när det är slutspel.
Så är det ju.
Marc-Olivier Roy har ju också kommit in väldigt fint där tillsammans med Kalle Hjelvert som har dragit ett hästlast under säsongen. Men Marc-Olivier Roy tycker jag har varit en fin addering till Karlskoga den här säsongen.
Han känns spelsmart. Jag tycker att han ligger rätt i banan. Han har liksom gör rätt värderingar i saker och ting. Och det där, det kan vara en fin slutspels joker för bikarna.
BIK Karlskoga har ju däremot ett huvudbry. Det är ju det att de har nu Johan Larsson har ju fått lite bättre med sin skadesituation under säsongen här. Han har ju varit träffat någon specialist och fått det där lite bättre. Spelar ju faktiskt nu på slutet här i grundserien. Men Henrik Larsson har ju fortfarande en skada. Inte den knäskadan som han hade i början på säsongen, men han har ju en ny skada nu som helt enkelt oroar inför slutspelet. Och det är klart att det är ju inte bra att ha den ledande backen för hela laget inför säsongen som har varit skadad i princip hela säsongen och fått säsongen förstörd. Och jag höll på att säga, det bör ju nästan vara en bonus om Karlskoga kommer kunna nyttja honom fullt ut under det här slutspelet.
Ja, och alla lag behöver alla. Vissa lag blir mer sårbara om folk är borta. Och Larsson är ju en sån som kan naturligtvis göra skillnad och skulle vara viktig. Men det är svårt för oss utifrån att värdera och bedöma liksom skadesituation. Men vi konstaterar att han skulle behövas. En annan grej som jag tänker på med de här två lagen. Ett frågetecken är ju faktiskt special team på Karlskoga. Boxplay så är man liksom ett mittengäng, powerplay lägre ner, medan det är ett utropstecken sett till Moras grundserie. Nu vet jag att det är annorlunda i ett slutspel, men just på de punkterna så har jag svårt att se att man så radikalt skulle kunna få liksom förändra ett slutspels special team, även om jag själv har varit med om det där vi var klappkassa i ett av åren i Norge i grundserien för att sen i slutspelet var rent ut sagt briljanta. Så att visst kan det ske, men på förhand är det ett frågetecken.
Jag vill bara säga, det är väl kanske det Västervik går och hoppas på, att man kan starta om siffrorna från grundserien.
Ja, och det gör man ju. Och det här ska jag ju bara förtydliga en sak. Att ibland, många tränare, många spelare för den delen också, väljer att göra det under säsong. Att man inte räknar 52 matcher. För har du haft en 15 matcher i början där det var uselt boxplay, så ligger de där siffrorna kvar och stör. Så att man är ganska duktig på, statistik kan ju användas på det sätt man önskar, att på något sätt, nu kör vi härifrån istället, då kan det se bättre ut. Så att jag tror att alla lag går in i ett slutspel med lite nya tankar och filosofier kring special team, plus det faktum att nu möter du samma lag upp till 7 matcher i rad. Då är det mycket enklare att läsa av motståndarnas både powerplay, hur de agerar, hur spelar de i sitt boxplay. Det gäller ju 5 mot 5 också. Det där kommer in en förmåga hos tränarna, videocoacherna, vad plockar vi fram, och spelarnas förmåga att liksom förstå det där också.
En annan grej som jag tycker vi ska lyfta, det är ju målvaktsfrågan i Mora. Mattias Ward har ju klivit in och blivit första valet, med tanke på att han spelar ju nu åttondelsfinalerna, så stod han, jag var tvungen att dubbelkolla, han stod alla tre. Mattias Ward, vad har du sett där då under de matcherna som du varit
vuxit
på plats?
Vuxit, känns mycket mer trygg. Och jag tycker målvaktsspelet i Mora blev påverkat negativt av hela lagets beteende den första halvan av säsongen. Det går ju ofta hand i hand. När du känner dig tryggare, spelarna gör rätt saker, så är det också enklare för målvakten att liksom fullfölja sin plan och sitt spel. Så att det tycker jag Mora har fått med sig. Och viktigt är väl också när man går fram mot ett slutspel att det växer fram. Vem håller vi som etta just nu? Och jag tycker att Ward, han hade hjälp av ribba och stolpe igår, men det har ju de bästa målvakterna också. Så att jag tycker att han har varit bra. Sen får vi se om det är tillräckligt bra. På förhand, på siffror, så är det ju klar fördel Karlskoga på målvaktsposten. Så enkelt är det.
När vi ska summera den matchen då, här känner jag att det finns en skrällvarning för Mora på något sätt. Om än jag ser Karlskoga som favoriter med rätta i den här kvartsfinalserien. Men tror vi att det här kanske till och med kan bli den första matchen som går till 7 matcher?
Ja, alltså jag satt med morgonkaffet idag och färskt minne från Mora igår och funderade lite över BIK Karlskoga som liksom har ändå övertygat över säsongen. Men just att det är två lag som har mött varann mycket. Det finns en kultur i Karlskoga att vara bra i ett powerplay, vara grinig, man adderar så mycket mer. Att det skulle kunna trycka fram en sån. Jag tror att BIK Karlskoga ändå tar det. Men jag skulle inte bli, alltså nu är det ett kryss två Fredrik Söderström här, men jag skulle inte heller bli extremt överraskad om Mora på något sätt hittar en väg att störa BIK och därmed tar det hela vägen fram. Och jag vet inte om jag ska prata om fördelar med hemma och borta plan, men jag skulle säga att en nyckel för Mora, det skulle vara att nypa en av de här två första matcherna i Karlskoga. För att man ska ha en chans.
Men vi summerar att Karlskoga är favoriter, så att jag säger då 4-3 matcher då, är mitt tips.
Ja, jag är beredd att vara med där i det området.
Det leder oss in på den fjärde kvartsfinalen och den sett till hetta, sett till aggression, sett till spänning, sett till lag som bröstar upp sig med mål om SHL, så känns det ju som den starkaste kvartsfinalserien. Det är ju den mellan Björklöven och Västerås som alltså inleds på fredag, och där känns det ju som att här kan det verkligen gå hur som helst.
Mycket, mycket, mycket härlig matchserie, och jag tänker lite när du uttrycker så där, om vi pratar om att HV liksom är självskriven, om det är den där storebrorsan som har kommit upp i tonåren, så är det här lite sladdisar, tvillingar som mopsar upp sig och som jävlas och som vill vara störst, bäst och vackrast. Det finns en attityd hos båda de här lagen som jag gillar. Man spänner bågen, man uttrycker ambition, man vill någonstans upp i finrummet. Nu ska de braka samman då i en kvartsfinalserie direkt. Det är fyran mot femman. Det är två lag som vi gjorde uppe i Umeå här nyligen. Det är två lag som har enskilda spelare som kan sticka ut och göra skillnad. Och två lag som ändå har gjort en relativt fin säsong, får vi säga. Det är många bra förutsättningar för en häftig matchserie.
Jag vet inte om du ser det på mig nu, men nu sitter jag och laddar lite grann här. För det är så att jag har lite breaking news här.
Oj, oj, oj.
Det är så här att jag har fiskat under min 2 timmars promenad med jyckan här på måndag morgon. Onsdag morgonen. Jag ska hitta dagarna också. Men Björklövens värsta mardröm verkar bli sann. Johan Gustafsson är i full träning, tränar med laget och ser ut att, ja, det är helt enkelt väldigt positiva tongångar. Det har skett radikal förbättring över helgen gällande läge för Johan Gustafsson, och mycket talar sett till utgångsläge från att Johan Gustafsson kommer att komma till spel till den här matchserien. Frågan är om det blir redan nu på fredag, men positiva tongångar från Västerås gällande Johan Gustafsson, som vi får ses på, om man ska se till meriter, slutspelserfarenhet, så är det det tyngsta namnet på målvaktsposten i hela den här ligan. Så det är ju ett drömbesked för Västerås om det skulle vara så att han kan spela redan i början av matchserien, sen krydda under matchserien. Men framförallt, det är ju ett stort utropstecken att Johan Gustafsson ser ut att kunna spela i det här slutspelet.
Det var kul att höra, och det säger jag i egenskap av C More-expert och därmed neutral. Det är en spelare som Hockeyallsvenskan vill visa upp, om vi uttrycker oss på det sättet. Han är, som du är inne på, välmeriterad. Han har en hög kapacitet, och han, för mig, den enskilt viktigaste spelaren om Västerås liksom skulle kunna trassla sig igenom ett slutspel och gå mot drömmen att faktiskt ta steget upp, som man i vissa delar kanske av och runt Västerås drömmer om redan nu. Andra pratar om lite förstånd över tid, men att ha en så pass skicklig målvakt är en direkt avgörande för Västerås möjligheter att nå långt.
Vi ska väl nästan säga, nu har Linus Ryttare faktiskt gjort det ganska bra på slutet.
Absolut.
Men Linus Ryttare har ju trots allt inte Johan Gustafsson, så jag menar, jag har sett honom i slutspelssammanhang där han har varit så bra, så att det är nästan som de säger, VM 94 gröna, kan det är nästan onödig och sig att ja. Han är fruktansvärt bra när det väl gäller och kommer till sin spets.
Ja, men jag tror också det man ska tänka på är att hans blotta närvaro, jag tror att han har en viktig roll i gruppen Västerås, för laget, för ledningen, tryggheten med att ha honom med, ha honom i mål. Han är också mänsklig, han kommer att släppa mål. Det är liksom inte det handlar om, men han har förmågan, tror jag, den här mentala styrkan att också göra skillnad när det betyder som mest. Och det är en grymt viktig egenskap.
Jag tror också att vi har en ganska tydlig här matchen i matchen. Det är ju den mellan två av ligans absolut bästa centrar, mellan Axel Ottosson och Mikael Frycklund. Det känns ju också som en kittlande duell däremellan. Men om vi ska summera, vill du börja där, Fredrik, eller?
Ja, men jag skulle bara addera egentligen på när du nämner Ottosson och Frycklund, att det är ju två också ganska känslomässiga spelare. Vi har ju sett båda dem rasa och varit rasande i olika situationer, vilket är en fin egenskap så länge du balanserar det rätt. Det tror jag också, just den här matchserien tycker jag exceptionellt mycket att man ska klara av. Västerås, jag vet att Lyckner har tagit upp det med hans goda hockeyöga, så har han vid flera tillfällen påpekat att Västerås måste kontrollera sig lite mer. Man har tappat fokus några matcher. Frycklund är ju en sån person som också kan liksom förivra sig lite. Sen är det ju bra om du gör det till en viss gräns. Axel Ottosson samma sak, så att när du nämner de två lär jag ändå tillägga att de kommer jag titta lite extra på, liksom hur hanterar de ett mål i baken, hur hanterar de en missad utvisning, en ful smäll, ett tjuvnyp, hur går man vidare från det?
Båda de här två känns ju också som ganska lugna och kontrollerade människor på sidan, men som är den här klassiska människan, du vet, som inte kan göra en fluga för namn. Nu kan de säkert det, båda de här två, privat, men att när det går på isen så är det någon strömbrytare som slås av hjärnan.
Hjälp mig då som utlandssvensk några år. Vi spelade de tillsammans i Linköping.
I Linköping. Båda spelade 28 matcher och båda gjorde ett mål. Så ja. De konkurrerade egentligen om samma plats. Och men Axel Ottosson var inte där riktigt lika länge, med tanke på han gick väl från Färjestad till Linköping under säsong, om inte jag minns det helt galet.
Men jag tänker också att då kan man ju, när man har varit lagkamrater, så har man ju sett varandra liksom med morgonfrilla, man har sett varandra efter en seger, man har nött buss och flyg, och man har liksom, då har man lite koll på varandra. Och det där tycker jag också rent generellt, inte bara mellan de här två herrarna, för släktskapet i hockeyns värld är ju ganska stort. Många har liksom lagkamrater, tidigare lagkamrater som nu är motståndare, och man vet liksom, hur får jag den här ur balans, vad ska jag säga, vad ska jag göra, hur mår han i det där läget, vilka är hans svagheter och styrkor, och det är ju också en faktor som har stor inverkan på ett slutspel.
Ja, jag saknar en spelare just i en sån här serie. Jag tycker det var en liten fransk spelare som Västerås hade för Anton Eriksson. Han spelade inte i Västerås den här säsongen, men han var också en sån här spelare som man gillade att se i såna här matcher. Ursäkta uttrycket, en grinkuk, en sån som var nagga på folk.
Oj,
hela tiden.
Alltså,
en sån som var ju bara helt enkelt en sån här större jäkel som satt och skrek på sargen hela tiden. Så det enda man ville var att täppa igen truten på honom som motståndare, skulle jag gissa. Men jag tycker att sådana här profiler blir ganska sköna i det här slutspelet. Och vi har ju det bästa, vi kan stå där nere mellan båsen och pilla ut en liten lur och höra på det här surret. Sen med tanke på vår dörrvaktsaura så tror jag att vi får flytta på oss. Ingen av oss har ju en riktig dörrvaktsaura.
Säg inte det. Jag kanske inte har den utstrålningen, men jag kommer att njuta av att vara där, för att redan tidigt i matcherna kan man läsa in liksom, vad är det för humör? Vad tar den här matchen vägen? Och det är frapperande ofta som jag, åtminstone i mitt huvud, nu är jag lite självgod, men har rätt. Jag kan liksom se tendenser. Det kommer ur min tränarroll, att jag är van liksom att stå i ett bås och faktiskt ha sett när går det åt helvete, när går det bra, hur ska spelare agera och vara. Och jag tycker att det där är väldigt intressant att följa upp. Så att vi ska stå där, vi får väl ha någon sån här liten, står inte vakt på dem, på våra kavajer kan vi sätta på liksom att vi...
När du säger vakt så börjar jag direkt tänka på den här charmerande vakten i Västerås när han ska blanda sig in i det här.
Han inför slutspel nu, han kommer äta pasta. Jag tror att han lägger sig tidigt. Han är inte ute på några dåligheter. Han är fullt fokuserad på att dominera utrymmet mellan båsen i Västerås.
Bara för att förtydliga det här för lyssnarna kanske vi ska säga det, att det är ju så att det är ju en vakt som brukar stå mellan båsen i Västerås, som ju har hamnat i bråk med otaliga tränare genom åren.
En sitter här.
Ja, dig. Jag vet att en viss Leksands tränare nu i form av Björn Hellqvist har rykt ihop med honom. Vi såg ju hur han skulle släpa ut Peter Piva Johansson ut ur hallen.
Anton Blomqvist var ju där.
Anton Blomqvist fick väl en böter, för han var i bråk med den här vakten, så att han kommer säkerligen få en nyckelroll i den här serien, mest roligt.
En del har såna på isen liksom, och andra har dem mellan båsen.
Jag tänkte spekulera lite grann. Jag tror inte att Västerås kommer flytta på honom, med tanke på att man kan ju få laget att bli irriterad på honom istället.
Jag tror inte det går. Jag misstänker att han äger arenan där på något sätt.
Får jag berätta vad en rolig sidohistoria? Det här är ju på kuriosa kontot helt enkelt. Vi stod och gjorde en match i Västerås mellan båsen. Det här är i fjol, tror jag. Mike Helber stod bredvid mig i alla fall. Och vi ska göra våran slutstudio. Mitt i allting så står det en äldre herre där mellan båsen i Västerås. Jag har ingen aning vilka lag som möttes. Men till att säga till den här historien så var det tomt på läktarna. Men då fanns det en äldre herre där som hade en uppgift att han skulle köra ut. Du vet, det finns ju så här typ en markis eller någonting som körs ut för att skydda spelarna om det ska vara någon på publiken som ska kasta in någonting. Och den här äldre herren, han såg det som sitt livs uppgift att köra ut den här markisen helt enkelt. Det var bara ett litet problem att vi hade kopplat in våran sändningsbox, och vi ska se det utan att bli allt för raljerande och tappa Sion Nybäck som lyssnar. Att det är alltså en sändningsdosa som styr hela signalen egentligen till tv-sändningen som skickas ut i bussen, och det är en teknik som vi inte behöver gå in på, men den behöver ju ström, det kan man ju lista ut. Men då hade ju den här herren då fått för sig att ja, men han skulle köra ut sin markis. Han såg att det var ju någon som hade tagit hans strömkontakt helt enkelt, så han ryckte ut den. Det var släckt, alla våra lampor slockna, alla komboxar, allting. Alla i sändningsbussen fick ju panik. Vad är det som händer? Det är tyst. Allting är tyst i arenan. Så ser man här gubben stå och håller i den här strömslatten, kör ut sin markis. Han var, ja, det är ju mitt eltag där. Jag har haft det i 40 år och kört ut den här varje match. Jag hade ju råkat ta. Han skulle ut med sin markis. Det spelar ingen roll att vara tom på läktaren på grund av pandemin. Den skulle ut. Och då fick,
ja, men de där finns ju. Jag vill ju påstå att du har någon i varje ishall, varje arena som är liksom så inarbetad, så tydlig och så bestämd att det här är min plats, kom inte här liksom och ställ till det. Och det får vi ha respekt för.
När vi går in till målvaktssidan, ska vi säga det att om Johan Gustafsson kommer in så är det fördel Västerås på målvaktssidan. Om inte så får ju faktiskt Björklöven bära det favoritskapet på målvaktssidan. Vi ska gå igenom lagdelarna lite grann.
Det kan man ju faktiskt konstatera, och jag tycker någonstans att det som jag liksom ställer funderingar och är nyfiken på, det är vilka spelare i synnerhet i Björklöven av de här nordamerikanerna har det här slutspels... Min erfarenhet av många import genom åren är att de blommar i ett slutspel. De älskar det där. De är liksom därför de finns till. Jag känner att där finns det några potentiella liksom stjärnor som kan stiga. Västerås är mer ett lag i min avsikt och min tankesätt.
Om vi kollar till backsidorna, jag tycker att om vi börjar med Björklöven där, så tycker jag en som har fått ett rejält uppsving, det är ju faktiskt jag höll på att säga Modobacken, men jag menar Björklövenbacken såklart, han spelade ju Modo tidigare, nämligen Jesper Lindgren har ju lyft. Han har ju öst in poäng här, gjorde 8 poäng 5 sista matcherna i grundserien och var ju faktiskt med det bäst i hela ligan. Han avgjorde den där borta matchen mot HV, minns du, den där onsdagen som vi gjorde. Han har ju lyft sig till att bli den där ledande backen i Björklöven som ju verkligen har snäppat upp ett snäpp här på slutet av säsongen.
Spelar mycket också. Jag, i mina funderingar så tänker jag att bortsett från de här jag sa, liksom nordamerikaner som kan vara jokrar, så sätter jag Lindgren med Wiklund och Rahimi som sådana som skulle kunna vara liksom viktiga bärande spelare, inte då och då utan konstant och konsekvent genom ett slutspel. Så där är Lindgren med i mina tankar också.
Han blir faktiskt 4 i poängliga. Han gör lika mycket poäng som Kristoffer Bengtsson, 2 poäng mindre än Olle Liss. Det tycker jag säger ganska mycket, att han har gjort en stark avslutning.
Och där finns ju en potential som vi har berört vid ett par tillfällen, och jag tycker också att han utförde på ett bra sätt nu. Han har pondus, han är rejäl, han är tydlig i sitt sätt att spela på. Ska jag också bara vända över på Västerås lite kort, just i den burken med sådana som man vill, liksom, ska de lyfta sig? Jimmy Jansson, Västerås, en sån spelare också som man liksom tycker att det ska kunna komma en nivå till. Daniel Gunnarsson som har liksom erfarenhet.
Känns ju viktig nu.
Verkligen, och sen tänker jag på Wikman och Skedung som känns som 2 siamesiska tvillingar som har hög potential.
De är ju för övrigt rumskompisar, men det var ju faktiskt det mest givna man kunde tänka sig i det där laget. En kille som jag tycker har gått lite under radarn, de som följer Västerås varje match. Nu har jag inte sett riktigt alla matcher Västerås har spelat den här säsongen, om än merparten. Logan Rowe, backen, tycker jag har gjort
Håller
ett
med.
Ruskigt bra andra halva av säsongen.
Håller med, och vi har inte pratat särskilt mycket om honom. Och det, ibland förstår man rätt, de som växer och smyger lite under radarn, det kanske inte alltid är spektakulärt, men jag tycker också att jag har sett honom vara bra. Jag vet att när man pratar med Pananen så är han som creddar honom också, så att det finns all anledning att gissa att han kommer vara viktig för Västerås.
Frågetecken för Björklöven är ju att Veti Vainio har ju gått på och testat på is några gånger. Var tvungen att kliva av tidigt från träning, och Veti Vainio är ju fortfarande ett frågetecken, och det är ju en spelare som skulle kunna vara Björklövens första back. Jag skulle säga att Veti Vainio är ju i princip meritmässigt, kunskapsmässigt, spelmässigt skickligt i nivå med Gunnarsson. Så det vore ju ett otroligt avbräck om Veti Vainio inte kan spela den här slutspelserien för Björklöven.
Verkligen. Sen tänker jag också till Björklövens fördel. De har en uppåtgående trend. Även om de hade någon förlust bland annat mot Västerås då, ganska nyligen. Så. Sen Viktor Stråle kom in. Stefan Öhman är med. Robert Lachti är kvar. Så känns det som att de har petat på rätt punkter. Man har vänt på rätt stenar. Försvarsspelet känns bättre. Man är tydligare, vilket frigör, tycker jag, energi i det offensiva spelet. Och det får fler spelare att... Möjligheten för dem att bli bra och leverera har stärkts genom de här korrigeringarna, tycker jag. Och sen är det ju två publiklag. Det känns ju som två liksom supporterskaror som är konstant lite arga och lite på, och de är upprörda och de har krav och de vill och de drömmer. Och det där, det, jag menar, vi har gjort matcher framförallt i Umeå där det har varit mycket publik. De matcherna vi har gjort i Västerås har väl inte varit knökafullt, men det beror ju också på att inte vi gör alla matcher, så det är irrelevant att jämföra. Men rent generellt, det har vi inte sagt på de andra lagen heller, men här, alla hockeysupportrar som lyssnar på det här, liksom samla era krafter, ta er till arenorna. Ni har en extrem betydelse för liksom möjligheterna för era lag att faktiskt leverera.
Ja, och det kommer ju såklart bli en faktor. Jag kan ju bara tänka mig att det kommer att bli mycket folk i den här matchserien på alla matcher. Tyckte det var lite skralt med publik i Mora igår faktiskt. Jag var lite besviken när jag såg på läktare håll där.
Ja, men jag pratade med någon före match där som sa så här att ja, men då tänker de så här, antingen är det sista matchen och då blir de sura för det och då är det ingen idé att vara där. Eller så vinner de och då kommer vi. Jag vet inte om det liksom är ett vedertaget sätt att tänka på, men uppenbarligen så har man inte fått all man ur huset där för att gå på hockey.
Jag tycker ett litet varningstecken som jag har sett. Du var inne på en spelare som kommer att lyfta sig i ett slutspel. En spelare som typ Alexander Wiklund. Han tycker att faller i skymundan lite grann. Jag vet inte exakt anledningen varför. Men sett i de 20 sista matcherna i grundserien gör han alltså mål i två matcher. Och han är ju en spelare som ju ska vara ledande i det här laget, tycker jag, fortsättningsvis. Det är också en sån här grinig spelare som, ja, borde växa i ett sånt där slutspel.
Men jag säger så här att jag hade kanske varit mer förvånad om han hade fortsatt i samma takt som han inledde. Det var ett underbetyg för Björklöven, och då ska jag förklara vad jag menar. Jag har stor respekt för Alexander Wiklund, men han ska inte vara den mest framträdande när det gäller produktion och kreativitet. Jag tycker att hans styrka ska ligga i att buffla, att smälla på, att investera, att liksom jobba kopiöst hårt, vara nyttig och tillgänglig. Sen borde det vara andra som skiner lite mer, så att jag är inte lika besvärad, men jag håller med om att han kommer vara viktig nu. Och Fredan Andersson är också en spelare som har varit med länge och som kan knuffa in lite extra.
Mm. I Västerås så har de ju lite frågetecken där också, men det verkar ju som att skadesituationen har blivit bättre i Västerås, inte minst Johan Gustafsson, Anton Svensson var borta lite grann på slutet och några ytterligare spelare har ju vilat lite grann. Men när vi summerar det här då, vad är ditt tips gällande den här matchserien?
Det är en 7-matchserie, och det säger jag kanske mer för att jag vill det.
Ja, det vill jag också. Ja. Jag vill också att det här ska bli en
att jag vetenskapligt. Det här kommer, jag höll på att säga, om jag liksom drar ur hatten och gör det enkelt för mig, så vart Björklöven 4 och har en uppåtgående trend. Därför så vinner de med 4-3 matcher. Men det skulle mycket väl kunna vara tvärtom. Och du vet hur usel jag är att tippa. Så om vi tar det mesta jag har sagt och gör tvärtom, så blir det bra.
Men 7 matcher, jag höll på att säga, jag vill ju för sig att det ska vara 7 matcher i alla serier. Det är ju bara för att det är den här tiden på året när man vill att hockeyn ska fortgå. Att det ska vara de där match 7 som vi fick se i fjol mellan Karlskoga och Löven till exempel, när allt ställs på sin spets. Och dessutom med förhoppningsvis fullsatta läktaren drar igång. Med tanke på det, innan vi drar samman den här kvartsfinalserien, Robin Söderlund skickade in en rätt intressant fråga här som
är det Robin Söderlund spelare?
Nej, hockeyspelaren.
Ja, som var i Oskarshamn.
Ja, men det kan det mycket väl vara faktiskt.
I Norge.
Det tänkte jag faktiskt aldrig på. Han var, ja just det, han var i Oskarshamn. Han var center där. Han var väl med i kvalet när de gick upp till SHL mot Timrå, va?
Bra pojk. Men det kanske inte är han. En Robin är
det. Det är en Robin Söderlund i alla fall. Och han, för att säga det, vad tycker
Nej,
ni?
Ja, det är inte han tror jag. Jag har sett att det finns en till. Ja.
Jag tror att det finns mer än Robin Söderlund. Vi får spåna i det senare. Vad tycker ni om att alla ska medtänka det så här, eller Hockeyallsvenskan? Ska vi fortsätta med åttondelarna? Visst att det skapar fler streck i tabellen och på så vis lever säsongen på flera sätt vägen in i grundseriens slut. Men är det ett bra upplägg? Jag har ju varit väldigt tydlig med att jag tycker att det är trams egentligen med åttondelsfinaler. Jag tycker inte att om man kommer tio ska man kunna ha chans att vinna. Men jag har ju svängt lite grann med att jag tycker på något sätt lite charmigt också. Nu helgarderar jag lite grann här. Men jag tycker att det inte är fullt lika irriterande när väl åttondelsfinalen spelas som jag tycker under tidigare delar av säsongen.
Det var här jag trodde du skulle säga. Nu tar vi in Harald Lyckner på länk.
Han gillar inte det här, Harald.
Nej, han gör ju inte det. Jag är inte uppriven och jag är inte förbannad över det på något sätt. Jag har bara accepterat att man valt att göra så här. Fördelen ligger ju i att det är fler lag som har något att spela om. Du blir inte lika isolerad liksom i tabellen. Så att för mig är det ingen stor sak. För mig, det får jag tyckte ju nu att nu var ju för sig vi på plats då, AIK Västervik, där Västervik tog sig vidare, vi var på plats Mora Tingsryd där Mora går vidare. Så jag ser ju liksom, det är bra underhållning och det är någonting som gynnar de lagen tror jag på ett sätt, att man har gott slag. Så att, men hans princip med alla ska med, det är ju lite svenskt. Var det sossarnas paroll det, alla ska med?
Ja, det är det väl. Det är som du säger, det är ju svenskt. Jag tycker ju dock att det här kan ju leda oss in bra brygga över till AIK, för att på tal om lite publik på en avgörande match, vad fan hovet? Alltså på riktigt, ja. Den matchen mot Västervik, så där får det inte se ut i en åttondelsfinal när man dessutom spelar för att säsongen ska leva. Det vart jag faktiskt riktigt besviken att se hur skralt det var på hovet.
Det var det verkligen, och jag tror siffrorna som var liksom officiella, finns inte en chans att de stämmer. Stod det 2,5 eller något sånt där?
Det är ju sålda biljetter ska vi säga, som man räknar alla säsonger.
Ja, nej, men jag säger inte över 1500, det var inte det. Och jag stod bredvid, där vi hänger mellan båsen, så Edvin Olofsson, keepern där i Västervik. Vi stod och tittade upp mot läktarna och försökte liksom inventera. Och det, för vänd på det, hade det varit 5000 på hovet, det är skillnaden, säger jag, för AIK. Jajaja. Den inspirationen du får i den arenan som är så, liksom, det blir sånt magiskt tryck. Sen är det ju, finns det säkert supportrar som, ja, men vad fan, de förtjänar inte det. Nej, det kanske är så. Jag har inte supporterådran i mig så jag riktigt vet hur man tänker, men de skulle i alla fall behöva mer publik på AIKs matcher. Så enkelt är det.
Mm. Supporterrådet har jag. Liverpool går för Premier League-titeln.
Ja, hej.
Och Champions League, Benfica, stöker jag enkelt. Nog om det. AIKs säsong tänkte vi skulle summera, och även Tingsryds när vi får möjlighet att göra det. Och det här kommer att bli ett långt avsnitt som ni märker. Men AIKs säsong...
Vi fattar oss kort nu då.
Ja, men AIKs säsong. Ska vi summera det som att det är ett AIK som är i behov av ombyggnation?
Det är det. Och ett AIK som, vilket är positivt, har ett lite mer långsiktigt tänk. Man har förändrat strukturen, man har Anton Blomqvist och Malm, och man vill ändå, avsikten är någonstans att det ska ta lite tid om man ska bygga om. Man skulle behöva fräscha upp truppen lite grann, få bort några som kanske skulle må bättre av att vara i en annan miljö, få in lite mer potentiella liksom framtidsnamn. Då kan man gå på rätt spår. Men jag tycker att sett till utvecklingen så hade jag trott att de skulle faktiskt ta sig vidare, och jag trodde att de skulle kunna landa. Jag vet, vi spekulerar liksom, skulle de kunna bli sjätte lag? Men jag upplevde på Anton Blomqvist i den samtalet vi hade i studion efter matchen att han var väldigt besviken. Han är väldigt, tar ju liksom sitt ansvar. Sen tycker inte jag att det är Anton Blomqvist fel, så att det är bra ibland att man är självkritisk, men man måste också ta in samtliga i det där, och AIK borde gjort det lite bättre, så kan jag säga.
Med Tingsryd känns väl nästan frågan att det blir tvärtom. Jag tycker att när man summerar med känslan av hur Tingsryd ändå gör det problematiskt för Mora i den här åttondelsfinalen, så tycker jag att med beröm godkänt är väl en stämpel som jag vill sätta på Tingsryd den här säsongen.
Det håller jag med om. Jag håller med om det, och jag har sett till, vi ska inte liksom prata kronor och ören, men laget och truppen man besitter, lite halvknackig höst, så tyckte jag ändå att de stabiliserade sig, hittade ett sätt att nå en åttondel. Tävlar och jävlas med Mora, besviken bussresa hem genom natten till Småland, absolut, men med lite distans kommer de kunna säga att ja, men det är ungefär det här vi kan uppnå med de förutsättningar vi sitter på idag.
Jag fick en passande fråga där. Erik Göteberg slängde in frågan, borde inte Västerås snabbt som attan värva Alexander Lindelöf tillbaka till Västerås, helst redan idag om det går? Vad tycker ni?
Först ska jag säga en grej med han igår. Tingsryd har en Lindelöf och en Mellberg. Jag är ju fotbollsmässigt handikappad, men jag vet ju vilka de är naturligtvis. Men det stod jag och fnissade åt att Mellberg också spelade där.
Ja.
Men det var inte det du frågade om.
Lindelöf är ju bror då.
Ja, det vet jag. Det vet.
Jag ska säga också att det som jag fått det till med sig är alltså Alexander, Liverpool supporter, trots att brorsan spelar United, och det värmer mig.
Ja, det tror jag du får gräva i. Mig bekommer inte på det sättet. Däremot ska jag säga att han är övertygad på mig. Verkar liksom fräck och irrationella, var det bra. Sen ska jag bara lägga in en passus. Jag vet inte om Västerås ska ta honom, vill ta honom. Men ibland är det bättre för vissa individer att inte vara hemma.
Verkligen.
Ibland får du en annan position och roll i ett kanske ett lag som har en annan struktur. Så att jag pratar inte Lindelöf specifikt, jag pratar generellt. Omdömet hos spelarna är viktigt. Var är jag någonstans? Vad får jag spel till? Vilken roll får jag? Och därför så ska man ibland akta sig. Jag förstår att man ofta tänker så här, att om det är någon spelare som går väldigt bra, så börjar man tänka, fan, ta Lukas Wernbloom då, att alla i moder skulle säga, han ska ju hem. Men det är inte alltid ett lyckligt förhållande. Det ska vi komma ihåg.
Man växer ju som människa ofta genom att flytta ifrån och klippa navelsträngen.
Så kan det vara.
Jag tänker så här, att nu när folk lyssnar på det här så har ju det spelats den tredje matchen i kvalet mellan Troja Ljungby, som ju nu är hemmamatch onsdag kväll, mot Södertälje, som har 2-0 i matcher, där Tolopilo i målet har minst sagt varit stark för Södertälje. Vi såg ju en, ska vi säga, en kämpamässig och en känslomässig bra hockeymatch, men en spelmässigt usel hockeymatch mellan Södertälje och Troja i måndags.
Finns ju en anledning till att de här två lagen möter varandra, om jag är väldigt krass och nästan syrlig, men det är lag 13 som möter lag 14, då kan det också se ut så där, plus att det kommer in känslor, det kommer in lite ångest och spänning på ett sätt som påverkar också prestationen. Men det är ju den optimala starten för Södertälje. Men jag har pratat med lite Troja folk under resans gång, och de upplever ju någonstans att det här kan vi vända på. Det här kan vi ta till 7 matcher.
Att jag tycker de var klart bättre i måndags.
Ja, spelmässigt har man liksom, jag tycker man har mer kraft och intensitet i saker och ting. Jag tycker också att man skapar tillräckligt mycket. Sen är det ju Tolopilo som har stått på huvudet och gjort det vansinnigt bra, vilket skänkte lite frustration till Troja. Och nu får vi se när det hamnar i Ljungby. Hur mycket har det där att göra med saken? Det här klassiska att man skulle ha lättare hemma. Ja, vi får ju se om det kan ta den vägen, eller vad Troja kan göra. Eller förlåt, vad Södertälje kan göra i Ljungby. Jag tror så här, vinner inte Troja match 3, då är det ju liksom nästintill sensationellt att man ska nypa 4 raka.
Ja, det har väl, som jag kan minnas, har jag för mig att vända 0-3 till seger. Det tror jag faktiskt aldrig har hänt i svensk hockey, om jag inte är helt ute och cyklar.
Det finns undantag på det, men det är ju galet svårt.
Ja, men jag tror faktiskt att det är så att ingen har vänt 0-3 till 4-3 i svensk.
Jag tror det, ja.
Är det det?
Ja. Men jag kan inte säga vilken serie det var.
Ja, vi lämnar den öppen, men svårt är det i alla fall. Det kan man då definitivt summera. Det är ju faktiskt så att på lördag så inleds ju också kvalet om vilket lag som ska behålla sin SHL-plats, där Djurgården ska möta Timrå. Vi vet inte ännu vilket lag som har hemmaplansfördelen i den där serien. Timrå, som ju dessutom nu här i veckan i måndag skavlade ut att Fredrik Andersson får sparken. Man väljer att gå med Anders Antti Karlsson som huvudtränare. De har haft ett delat ledarskap. Om vi börjar där, Fredrik, inför det kvalspelet. Vi såg ju i fjol mellan Brynäs och HV, det var ju det drar intresse från Hockey Sverige med tanke på att det är så mycket att spela om, och när då dessutom anrika Djurgården är där, så blir det också en extra tryck på den där matchserien. Det kommer ju också upp hockey-essentiella frågor. Hur kan svensk hockey på elitnivå klara sig utan ett Stockholmslag i högsta serien? Det blir en fråga. Men jag tycker att vi börjar med den frågan som jag började med. Delat ledarskap. Timrå väljer att inte gå in i kvalet och byter tränare. Två frågor igen. Hur är det med att ha delat ledarskap?
Och jag är tveksam till det. Tränare? Jag är tveksam till delat ledarskap. Det finns ju vissa undantag. Skellefteå har väl det eller har pratat om det genom åren. Nu är väl Robban tydlig etta.
Exakt.
Eller?
Exakt.
Ja. Och, ja, det kan funka, men det är mer undantagsvis. Jag tror att det är viktigt att spelarna har en klar och tydlig bild. Vem är det som bestämmer? Det gör det också lättare för tränarna att fördela roller. Sen kan man vara väldigt nära varandra ändå. Besluten tas liksom ofta gemensamt, att de växer fram. Men det tror jag varit till nackdel för Timrå. Jag har inget initierat varför Fredrik Andersson får lämna, men jag tror att man kommit till en punkt där man känner att han varit där länge. Det handlar om liksom det här, man kunde internt fördela rösterna lite genom att Ante Karlsson ska ta det. Det lägger också ett större ansvar på spelarna som plötsligt måste liksom delta och finnas med i resonemang och stå upp lite till för liksom gruppen och laget. Så att jag tänker att Timrå vet bättre än du och jag varför man gör det. Vi får förutsätta att de är på rätt spår. Jag tycker egentligen inte att det är någon skugga som ska falla över Fredrik Andersson på det sättet.
Han har ju tagit upp laget i SHL 2 gånger, ja. Och så Fredrik Andersson ska definitivt inte ha, han har gjort väldigt, väldigt mycket bra för Timrå, det tycker jag att vi ska vara väldigt tydliga med. Men med Timrå då, vad tänker du att man gör det här skiftet liksom en mindre än en vecka innan kvalet börjar?
Ja, men titta på Brynäs hade sina idéer och lösningar förra säsongen. Vi har sett det här genom åren. Man kommer till en punkt, fan vi måste göra någonting. Man kan inte värva. Man kan inte köpa nya skridskor att det skulle hjälpa. Man kan inte bygga om isen. Vad kan man göra? Jo, man kan liksom omfördela strukturen i ledarskapet. Och därför så tror jag att man gör det. Sen om det hjälper? Nej, vi har ju spekulerat länge och jag vet några SHL-studiosändningar som jag jobbade där vi liksom pratade om vad händer om Brynäs skulle hamna där, Linköping skulle kunna hamna där, Oskarshamn skulle kunna till och med hamna där, men nu blev det som det har sett ut länge. Det är Timrå och det är Djurgården. Djurgården har ju ändå plockat in hög kvalitet, man har fått in Fagervall som en tydlig ledare. Det känns ju på förhand som klar fördel Djurgården, det måste jag ändå säga. Sen, bara för att lägga till knorren på det där, Timrå har mindre att förlora känns det som. Och de har varit i den här situationen och det tror jag heller är en erfarenhet man inte ska underskatta.
Just det känns ju som, om, nu ska man inte dra parallellen till, ja men som i fjol till exempel, om Oskarshamn hade hamnat i kvalet mot HV71, då hade pressen blivit ännu mer på HV71 som anrik förening. Nu leder ju HV mot Brynäs, 2 väldigt anrika föreningar där HV och ur. Nu kommer ju då, Timrå har väl i princip sedan den här säsongen startade och framförallt när de hade de där 12 raka förlusterna eller vad det var, så har ju de ställt sig in på att, och de har ju vetat hela tiden att de kommer att spela kval till 90% säkerhet, och de vet det sedan i oktober.
Ja. Nej, sen bara för att ha en passus där också, att passus, varför säger jag passus? Vad är en passus?
En paus, är det rätt ord? Inte musikalklang helt enkelt.
Passus, ja. Men just att vad händer i match 1 och 2 där? Vad händer liksom tidigt i en sån matchserie? Drar någon på sig ett matchstraff? Blir det en skada? Vinner? Är det ett oväntat resultat? Det är så svårt att på förhand spekulera. Så det vi går på, det jag går på är ju liksom det man har sett så här långt. Det är klart att det är en faktor i sammanhanget. Men i slutändan kan jag känna att jag är lite så här tveksam på vad det ska bli väldigt spännande att följa den serien, och jag gör det med viss sorg, för jag vet att jag var väldigt så här känslomässigt förra året när jag följde Brynäs HV. Jag tyckte det var plågsamt att se efter den där förlusten när Gävle, när HV hade åkt ur. Det var, usch, jag mådde dåligt fast jag inte har någon relation så till klubben.
Men är det inte just det som gör att det är så kittlande, att alla tänker så här, gud bevare mig att jag slipper spela den där matchserien? För det var ju ingen bra hockey under den här. Jag menar, det blir ju en riskeliminering så att det förslår. För det är ju verkligen vinn eller försvinn. Det går inte bli tydligare än så.
Nej, men så är det. Och det, jag kanske identifierar mig också med tränare och liksom spelare och gruppen där man har levt tillsammans, och så sker det här att det är liksom väldigt känslomässigt. Och sen är jag ju vän av att det ska vara ett flöde upp och ner. Men likförbannat när det ställs på sin spets så är det tufft att se, och något lag kommer ju faktiskt att få lämna SHL vare sig de vill eller inte.
Vad är ditt tips då? Men du tycker att, du sa ju att det var tydlig fördel Djurgården på
förhand. Jag tycker att det är det. Jag skulle bli förvånad om Djurgården nu när man har byggt upp någonting under de sista månaderna med både spelarmaterial och på ledarsidan och har en liksom trend som ändå varit ganska bra. Men det är med det frågetecknet då, blir det skakigt?
Jag höll på att säga, det är nästan så att jag tror nästan att Timrå vill ha en extra bortamatch. Jag menar, ett fullsatt Hovet snackar om att det finns en möjlighet att kunna kliva in där och förstöra festen. Vi brukar prata om hemma- och bortaplans för
ja,
det
som betalar. Ja, men så är det. Man ska inte tro bara att en bortamatch är eländig och att man har allt emot sig. Man kan också finna den där frustrationen som uppstår när hemmalaget inte får till det, när det inte funkar. Då flyttas ju de där känslorna mellan båsen. Så att det är spännande att följa.
Med det sagt, Fredrik, så tycker jag att vi skiter i sista SHL-omgången. Det blir för långt där helt enkelt. Och väljer att avsluta i dur med att när det här släpps och imorgon så är det kvartsfinaler i Hockeyallsvenskan.
Fantastiskt härligt. Nu kör vi.
Jag sträcker lite armarna i luften. Yes, både för att stretcha men också lite grann för att jag är glad. Jag är så fruktansvärt taggad för det här. Vi har sagt det flera gånger på det, men just det här att i fjol, det här konceptet med slutspel, bäst av sju, då var det faktiskt bäst av fem i kvartsfinalen. Nu bäst av sju kvart, semi och final. Vilket gör att vi dessutom förväntas ha stor publik på alla matcher. Och det känns att det ska bli fantastiskt härligt.
Magiskt!
7 plus grader ute, solen skiner och vi går mot slutspel. Kul!
Verkligen kul.
Fredrik, då kör vi. Kvartsfinal i Hockeyallsvenskan. Full gas.
Äntligen!
Ja! Yeah.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.